Urban Hagblom, född 1965, Mr. GIF Sundsvall under hela 2000-talet, kungen i norr, eller fotbollsansvarig som du kallas formellt. Men du är väl sportchef egentligen, eller vilka är dina ansvarsområden, om du får beskriva det?
Oj, nej, men min roll är idag, det är sportchef. Så att det är ju vad som ingår i en sportchefsroll som faller under mig. Sen så har vi kanske en lite mindre organisation än många andra klubbar, som gör att det kan dyka upp även fler roller. Sen om det är mot marknadssidan eller om det är mot en administration eller ekonomi, så är det sånt man får ta i en mindre klubb.
Du menar att du har fler sysslor än vad Daniel Andersson i Malmö FF har till exempel?
Det är jag helt säker på.
Du får inte ragga sponsorer helt enkelt?
Nej, men vi har en fin marknadssida, men jag är delaktig i att göra ett arbete mot ett antal samarbetspartners här inne i staden.
Förutom åren efter den allvarliga bilolycka som du var inblandad i 2007 då, som jag tänkte fråga om lite senare, så kan jag inte påminna mig om ett GIF Sundsvall utan dig. Hur många år har du i föreningen egentligen?
För många anser en del, men det är ju så att jag är inne på mitt 25:e år i GIF Sundsvall. 25:e säsongen. Jag började 1995 i GIF Sundsvall som sportchef och assisterande tränare. Så att det har blivit några år.
Och det har hänt en del.
Det har ju varit en oerhörd utveckling där vi har gått från en ideell förening till idag en professionell, och där hela verksamheten har ju blivit väldigt tydligt annorlunda utifrån professionalismen, och där idag är det här ett stort företag idag.
För 20 år sedan så snackades det mycket om Norrlandsfönstret, och Mats Olsson som var storkrönikör på den tiden skrev ju att han ville spika igen det med 7-tumsspik. Idag existerar ju inte det som begrepp längre, eller?
Nej, för Norrlandsfönstret har vi på vidgavel. Nej då, utan det var väl så att vi fick ju vara Norrlandsfönstret. Vi är ju ändå bara i mitten på Sverige, så det är inte många som tycker ens att vi är norrlänningar, fast vi själva hävdar nog att vi är norrlänningar. Men en del i den här utvecklingen, för när jag kom till GIF Sundsvall och när jag började mitt arbete, så bestod det till största del hela truppen av norrlänningar. Idag så har ju fotbollen blivit lite mer global, som gör att det är en mängd olika nationaliteter, och det är spelare från olika platser i Skandinavien, Sverige, med en fin utveckling som vi har haft i Sverige. Och så ser det ut i alla lag idag. Så att,
ni har fler spanjorer än norrlänningar nu, eller?
Vi har fler spanjorer än norrlänningar, det har vi.
Hur känns det?
Vi jobbar mot norra Spanien. Nej då, utan det är ju precis den utveckling som har varit inom fotbollen i världen. Så att det ser vi inga konstigheter med, utan det har blivit en spännande utveckling för GIF Sundsvall.
Men jag tänker på det här med lokal förankring och så här, som många föreningar pratar om. Vad står ni där, tycker du?
Det finns nog kanske inget jättetydligt mål mer än att i truppen, om jag pratar om truppen, så har vi också lärlingar som skolas in i den elitförberedande verksamheten, som är då Sundsvallsbor, norrlänningar. Vi har en målsättning att truppen ska bestå av 50% norrlänningar.
Och vad är siffran idag?
Den är nog cirka 30. Okay. Så det är inte extremt dåligt, men det är nog en 30% som idag är födda och uppvuxna i Norrland.
Har du någon tanke om hur ni ska få upp den till 50?
Jag har gjort ett hårt jobb här, för vi hävdar ju att Mike Sema är norrlänning. Han är ju född i Lycksele. Men frågar du Mike, så är han nog inte norrlänning, tycker han. Men vi håller på att skapa han så att han blir en norrlänning. Och det var likadant med Erik Björkander, som vi rekryterade från Mjällby. Så har han ju en pappa som är från Sundsvall, och då har vi återbördat norrlänningen. Nej då, det
är, ni vänder lite på det, ni gör om dem till norrlänningar istället för att de är norrlänningar.
Precis, vi gör om dem till norrlänningar.
Ja, det är också ett sätt att höja siffrorna.
Så är det. Så att, nej då, utan för att bli skickligare på det här, så handlar det om både ett samarbete i regionen med våra klubbar, föreningar i regionen, men framförallt så handlar det om vår egen talangutveckling, att vi måste vässa och göra den ännu bättre, som gör att vi fostrar fler elitspelare i Sundsvall.
Samtidigt kan man väl säga att, får se om du håller med då, att det här är det bästa GIF Sundsvall-laget någonsin som ni har nu inför 2019.
Det ska jag nog hålla med om, utan att jag kan gå jättelångt tillbaka i historien, men jag kan definitivt ta gift på, under mina år i GIF Sundsvall så har det aldrig sett så här bra ut. Och då har vi inte haft ett sånt här starkt lag. Så att vi är på en god väg på att göra den här produkten ännu bättre.
Hur kommer det sig att ni har ett sånt oerhört bra lag, lite kort? Vad är de viktigaste delarna i att ni är där ni är idag?
Jag tror att det är ändå en långsiktig satsning från hela föreningen. För vi har ju inte gigantiska resurser, och där vi för ett antal år sedan valde att titta på hur vi individuellt kan utveckla våra spelare i GIF Sundsvall. Rekryterar dem från vissa miljöer som kanske inte det krävs såna stora ekonomiska resurser, och sen utbilda och utveckla dem i GIF Sundsvall. Och där var det en viktig del då i arbetet med rekryteringen, och där vi la över ansvaret på Joel Cedergren som huvudansvarig tränare, som jobbar precis på det här sättet som föreningen önskar, utifrån att man ska våga ge det här tid, att se till så att spelarna utvecklas. Och det vi har sett för varje säsong är att laget blir bättre och bättre, även fast man utanför arenan kanske inte tycker, för det mäts man ju ofta i vinster eller i tabellpositioner, medan vi har sett att laget blir bättre fast vi kanske förlorade, prestationen varit bättre, och där vi har gett det tid. Så en stor del i vår framgång idag är en kontinuitet på ledarsidan och en kontinuitet på spelarsidan, som är okej kontinuitet, för det är ju också någonting som med dagens fotboll har blivit en enorm utveckling. Det är en väldig omsättning på spelare i alla lag idag. Jag är inte bofast så det är gigantiskt länge ofta, men det har vi lyckats rätt så bra med under åren, och under senare tid också fått växla bort spelare som vi har sett slagit i taket i sin utveckling, som vi också rekommenderar att kanske hitta en annan miljö för att de ska hitta sin individuella utveckling, för att hos oss så blir det inget mer. Medans spelare som vi då ser att vi har en utveckling i, hittar vi förlängningar med avtal och att de är kvar i klubben.
Men till exempel i år har ni behållit allt ni har velat behålla, och jag förstår, ni har inte tappat något av det ni har velat tappa.
Vi har behållit alla spelare vi önskade behålla, och vi har också rekryterat spelare på de positioner som vi säger att vi måste in med kvalitet för att öka kvaliteten på hela gruppen. Och det är väl också en del i vår långsiktiga satsning som gör att vi lägger resurser på rekrytering, scouting, och att vi kan våga vara långsiktiga även i de fallen på rekryteringarna. Det är kanske inte alla gånger att de måste gå in och leverera dag ett, som man ofta mäts med på ett nyförvärv, utan vi ser, vi vet vad spelarnas nivå är, och vi ser att han hela tiden tar steg på rätt utveckling hos oss, som gör att vi ser målet ett år framåt kanske.
Hur viktigt skulle du säga att konstgräset är för en förening på den breddgrad ni befinner er, att ni har kunnat, kan vara med liksom och utmana ganska högt upp i allsvenska tabellen?
Jag tror att det är väldigt avgörande av att vi har fått förutsättningar att kunna träna och bedriva fotbollsverksamhet 365 dagar om året. För historiskt sett så har vi ju inte haft det här uppe i Norrland, utan det har ju varit, det här är alltså en grundförutsättning för att vi ska kunna vara med och matcha. Och sen så sker ju en utveckling i konstgräsets kvalitet också som gör att det kommer närmare och närmare naturgräs, fast det kommer ju aldrig att komma till naturgräs, men här uppe är det ett måste.
Vad tycker spanjorerna om det?
De har inga problem med det. De har även konstgräs från deras hemregioner, så de är inte ovana, även fast man nu pratar i Katalonien eller i Spanien, så har man även konstgräs där. Men sen är det ju också så att när vi tittar på rekrytering så är vi också, så ska ju spelare ha vissa kvaliteter som då självklart är till gang på konstgräset.
Vad är det för kvalitet framförallt, skulle du säga?
Nej, men det är ju utifrån med spelförståelsen, men det är ju med en bra funktionell teknik i hög hastighet, för det har ju en speciell bollrull på konstgräset, och framförallt kvaliteterna i passningsspelet som det läggs stor tonvikt på.
Du gillade inte Andreas Granqvist uttalande häromdagen. Han ville se ett förbud mot konstgräset à la Holland.
Ja, nej, men jag tror att man pratar ju också för sin egen sak, och självklart i en optimal värld så skulle vi spela på naturgräs allihopa. Men då diskvalificerar vi en stor del i Norden, ska jag väl säga. Jag pratar både i Norge, Sverige och i Finland, så är det en förutsättning att det finns med klimat som vi har här. Men jag har all respekt, inga konstigheter, men han pratar ju för sin sak och för Helsingborgs sak. Sen så jag tror ändå han pratar ju för svensk fotboll totalt sett, för att han är ändå kapten i vårt svenska landslag, och vad de behöver självklart för att kunna mäta sig med internationellt, för att göra resultat internationellt, så är det ju inte konstgräset. Men ja.
Jag såg att du retweetade någon grej där med att när den dagen all ishockey spelas på sjöis, då är du beredd att ge upp konstgräset.
Så är det. Då ger vi upp det. Då spelar vi på naturgräs.
Ja, okay. Men är det en självklarhet då att man ska spela fotboll här uppe där det är ett par meter snö och så? Jag menar, det finns inte många backhoppar i Helsingborg.
Nej, kan man väl alltid diskutera säkert, men vi tycker ju att produkten fotboll ska ha möjligheterna, oavsett vart jag bor i Sverige, så ska jag ha möjligheten att utöva min favoritidrott. Så att vi ska spela fotboll i hela Sverige.
Hur mycket har era framgång på de absolut senaste åren, hur mycket har den med Östersund att göra? Att det dykt upp liksom en rival här i närområdet som ni har kunnat sporra er mot? Har det spelat in på något sätt? Och det lyfter på något sätt?
Det har lyft oss, absolut. Jag ska inte svara för Östersund, men jag tror jag kan svara för Östersund. Jag tror att det har varit till gagn för oss bägge norrländska klubbar. Det var ju väldigt populärt i Stockholm. Det här var nog 2004 då vi hade Norrlands derby i Sundsvall. Då var GIF Sundsvall mot AIK, som var det näst nordligaste laget, och AIK tyckte inte det var så kul, medan Hammarby och Djurgården tyckte det var roligt med Norrlands derbyt här uppe. Nej, utan det har varit till gang för hela fotbollen i hela regionen. Intresset för produkten fotboll har blivit oerhört mycket starkare publikt, och som jag också tror från ungdomar, av att vilja bedriva den här idrotten. Vid de här två matcherna som vi har, Norrlandsderbyt i Östersund eller i Sundsvall, så är det alltså feststämning i städerna. Det är fulla restauranger och det är slutsålda läktare på bägge håll. Och det har ju vi aldrig varit med om i någon derbykaraktär. Och sen är det många som tycker liksom, jag får skit när vi säger Norrlands derby, hur viktigt det är med avsparksdag och sånt där. Men liksom, det är ju 20 mil enkel resa mellan oss. Det är inget derby, tycker vissa, men för en norrlänning så är det nära. Så att vi har sporrat och drivit varandras utveckling på ett positivt sätt för fotbollen i regionen. Det är jag helt övertygad om.
Finns det en rivalitet också?
Finns en väldig rivalitet.
Vad tycker du om Östersund då?
Tycker väldigt bra om Östersund. 363 dagar. Men två dagar så, och vi ska Östersund efter oss i tabellen. Det är viktigt. Och så är det väl mellan alla derbylag. Sen så det är väldigt viktigt att bägge är i allsvenskan. Men det är definitivt en motståndare vi vill ha efter oss, för vi vill vara bäst i Norrland. Men det är ändå en rivalitet, för vi jämförs och det är liksom snackisarna på stan är starka. Och som sagt, jag har varit länge i föreningen, men sån snackis och så mycket surr som det är kring de här två matcherna, det har jag aldrig upplevt under mina 25 år som det är. För att det är efter spelordningsmötet, så är det direkt liksom nära Östersunds matchen. Och så börjas det triggas i städerna. Så att det blir ett större och större intresse som gör att ja, det är väldigt positivt. Men som sagt, till saken hör att vi har ju haft ett historiskt bra samarbete genom åren. Och det är därför som du kanske med rivaliteten, så självklart så vill vi spöa varandra. Och vi är två gånger per år så är vi tuffa motståndare, men i övrigt så stöttar vi och hjälper varandra på ett bra sätt så mycket vi tycker och vi kan.
Men jag tänker så här, när det gick så himla bra för Östersund här nu här om året, det måste svidit ändå. Alltså, här har du liksom gnetat på i 100 år och så kommer Kindberg och kör om på insidan.
Ja, men samtidigt så funkar nog jag så som människa att jag är inte så mycket bitter eller irriterad eller något, utan man måste titta på vad andra gör som de då kanske har gjort bättre än vad vi har gjort. Och då måste vi försöka se till så att vi gör det ännu bättre. Sen så har det med lite olika förutsättningar, för det är en Östersund gick en snabb, har gjort en snabb resa och man har aldrig någonsin sett allsvensk fotboll i Östersund tidigare. De fick resa till Sundsvall för att se det. Så det är klart att det skapas och byggs ett intresse som gör att de har. Men det kommer också en vardag i den regionen som gör att kraven kommer. Man kommer inte vara nöjd när det blir ett kryss mot fel lag eller annat, utan vi får se hur fortsatt stort intresset är. Sen är jämtlänningarna är ju starka lokalpatrioter, och det ska de ha all heder för, som gör att vi får se vad som händer där.
Ja, det kommer att vara, säger du. Hur ser du på Kindberg då, som jag refererat till där? Daniel Kindberg, det är ju Östersunds före detta ordförande. Han är ju åtalad för ekonomisk brottslighet. Vad tänker du kring det?
Nej, jag vill inte uttala mig i det egentligen, för jag får bara följa media och ta deras uppgifter. Och jag är helt, det är oerhört olyckligt för Östersund, och det är, skulle det visa sig att han har bevisen emot sig och att han blir dömd, så då har han ju gjort in i helvete fel. Men återigen så är det ju först då jag vill uttala mig om, liksom beroende på, för nu följer jag bara spekulationerna och medias dels hur man då följer det, för det här är ju inga offentliga uppgifter som man får till sig så mycket. Men det är oerhört olyckligt för Östersunds FK, som de har lite tufft att se hur man hanterar, för att det är ju inget positivt.
Hur tycker du de har hanterat det?
Lite orutinerat skulle jag vilja säga. Jag tror att när man vart ska man säga, när de vart misstänkta, så skulle de tydligt ha klivit av därifrån. Sen vad de har gjort bakom i kulisserna, men man skulle ha tagit ett steg ifrån verksamheten för att ÖFK skulle ha fått hantera de här frågorna. De har varit lite för publika för när man fortfarande är misstänkt.
Du menar att Daniel Kindberg skulle ha klivit av mycket tidigare från sin roll i Östersund, som man har hållit isär personen Kindberg från föreningen Östersund, det du säger?
Ja, men alltså utifrån det som har hänt utifrån, har ju ingenting med ÖFK i grunden, och jag menar att han var ordförande i Östersund, utan det är ju hans roll som då vd i det kommunala bostadsbolaget. Och det är ju där som jag tycker att man skulle ha tydligt tagit avsteg från ÖFK, och sen vad han har gjort i sin tysthet, det har ingen med att göra, men jag tycker inte kanske att man ens ska vara bollplank offentligt, utan man skulle ha varit hållit en lägre profil.
Han är väl bollplank idag?
Fortfarande? Jag vet inte, men det kan han vara. Men
det tycker du inte han ska vara, eller?
Nej. Daniel har mycket kunskaper och besitter en oerhörd erfarenhet och med många kvaliteter, och det borde Östersunds FK hantera på ett annat sätt.
Det handlar ju grund och botten om ekonomi, det här som Östersund är inblandade i. Även GIF Sundsvalls ekonomi är ju ansträngd. 2017 backade ni 7 miljoner, ni gick back 11 på driften det året. Minus 6 miljoner i eget kapital. Hotade elitlicens. Handlingsplan ska vara upprättad till 2019 för att få elitlicens beviljad för 2020. Hur blev det så med ekonomin egentligen? Du har varit med i många år, men ni hamnade i den situationen ändå.
Så är det, utan det är ju en smal balansgång utifrån oerhört stora ambitioner sportsligt som man då har, som gör att det finns saker som du kanske har en stark tro på intäktsmässigt, men som man kan ju misslyckas sportsligt och man kan misslyckas intäktsmässigt. Och det var ju framförallt att vi gjorde för dåligt resultat på intäktssidan. Med att det kanske också var några stora samarbetspartner som försvann från regionen Sundsvall. Eller att det hände interna saker på de bolagen som gjorde att de inte kunde vara med på det sättet. Sportsligt kanske också att vi inte fick det publik tillströmning som vi hade förhoppningar om. Som gör då att när man inte har så stor omsättning så behövs det inte såna misstag förrän att det får stora konsekvenser. Och det fick det.
Men var det mer att sponsorer hoppade av än att du värvar för dyra spelare? Är det så vi ska tolka det?
Det är så vi ska tolka det.
Det var så det var.
Så upplever jag ju, men samtidigt så är väl alltid den här balansgången, för det har ju en stark tro, man hoppas ju bara inte liksom, men det händer ju saker ute i samhället och i världen som gör att det påverkar företag som du kanske har en stark tro till, men som får helt andra förutsättningar som gör att det påverkas, och då kan ju omgivningen tycker jag, men hur, ni har ju tagit på det kostnaden, men skillnaden är att vi måste säkerställa kostnaderna. Spelartruppen, den är klar i runda slängar runt november-december, medans resultatet för året, intäkterna, det kanske börjar du få svar på i jul-augusti, och då är det ju, har det ju ett problem. Men det jag kan säga är att Vi har ett oerhört jobb på att vi ska etablera oss i Allsvenskan, som vi jobbar med sportsligt. Vi har ett lika tufft och viktigt arbete att vi ska etablera oss ekonomiskt i Allsvenskan. Vi måste bli skickligare på att skapa intäkter i GIF Sundsvall. För annars så kommer vi få problem att spela allsvenskt, så är det.
Ja, alltså man får ju inte spela med negativt eget kapital, och det är vad ni har just nu, utan att jag då vet vad årets resultat blir. Ja. Blir årets resultat så bra så att ni äter upp det här negativa kapitalet och landar på ett pluskapital igen?
Ja.
Vad landade på årets resultat?
Ja, jag är inte helt klar, men det är alltså så att vi kommer att hämta in det negativa egna kapitalet. Nu har vi årsmöte imorgon, så att det är väl klart, och vi kommer att vi har skapat så vi har ett positivt resultat som gör att vi kommer att ha ett positivt eget kapital.
Du kan säga siffran för att jag lägger inte ut den här podden ändå innan, så att du kan säga vad ni gör.
Ja, det är ändå utifrån de här 6,9 var det väl negativt.
Ja, eller 6,3.
Ja, 6,3. Så det ligger på dryga 6,3. Som vi också har gjort ett oerhört ekonomiskt arbete med fantastiska samarbetspartners och sportsligt bra resultat som har gjort att det har genererat mer och bättre intäkter, plus att vi också har sålt spelare.
Men så ni landar exakt på noll alltså?
Ja, det plus lite till. Okay. Jag kan inte exakt, men det rör sig om max 100 000 till på ett positivt eget kapital. Så det är ju,
Det är inga stora marginaler.
Det är inga stora marginaler, så det här arbetet på samma sätt som vi jobbade 2018 måste vi fortsätta jobba 2019. Som gör att du måste ha ett eget kapital på, ja, vad jag säger, en 10 miljoner inom en snar framtid för att du ska också kunna klara ett mindre bra år.
Men dit har ni ju en bra bit kvar då?
Dit har vi en bra bit kvar.
Hur ser planen ut?
Nej, men det är ju utifrån även en långsiktig strategi även på vad det gäller det ekonomiska arbetet. Men där har man ju som sagt gjort ett positivt resultat 2018. Och det arbetet ska fortsätta. Och där vi ska bli ännu skickligare på våra marknadsintäkter. Vi ska bli ännu bättre på försäljningsintäkter och på publikintäkter. Men det handlar ju också om att produkten fotboll levererar och presterar. Så att... där det jobbas hårt mot dig också, och kanske inte bara de sportsliga intäkterna kring vår marknadssida och publikintäkter, utan att vi ska jobba rätt så hårt nu med att hitta ett tredje ben att stå på, som då man oavsett sportens resultat så ska det generera intäkter.
Vad är det tredje benet?
Ja, det är man inte riktigt i mål med än, så att det får vi se. Vad
är det för område?
Nej, men det är inom alla områden, alltså som man har en hel del idéer som vår styrelse och vår förening jobbar mot. Det är ju liksom inom affärsmässiga områden, alltså kommersiella områden, som man håller på att titta på hur man ska, vilket ben vi ska välja för att vi också kanske ska nå rätt resultat på snabbast möjliga tid.
Men menar du att föreningen ska bredda sin verksamhet, vad det ni gör helt enkelt?
Alltså. Att det inte bara är samarbetspartners intäkter, alltså sponsorintäkter eller publikintäkter, som vi har i vår intäktsmassa, eller tv-intäkter och som är kopplat mot lagets resultat, utan det är även andra kommersiella intäkter som man måste hitta ett ben att stå på.
Trots den här ekonomin då, så har ni ju behållit spelarna ni vill att behålla och dessutom lyckats vässa truppen då med ett par värvningar. Hur är det möjligt, undrar man ju då, när ekonomin är så ansträngd, och ändå göra rätt så imponerande affärer då rent sportsligt? Sen är de ju inte lika imponerande om de riskar eran ekonomi då, men alltså, hur har du fått ihop det här pusslet?
Vi har jobbat med samma budget som jag hade 2018 utifrån spelare inom sporten för vårt A-lag, representationslag. Och hur har det gått till då? Jo, det är ju så att vi hade en som vi bedömde en lite för stor trupp i antal numerärer i spelartruppen. Och där har vi tittat på kvaliteter och utifrån balansen i spelargruppen som har gjort att vi har ju sänkt vår spelartrupp med 5 man. Där vi då har lagt de resurserna på att spetsa kvaliteten på de 21 spelare vi är idag, som var 26 i fjol.
Så ni har sparat in 5 årslöner då?
Men som har gjort att vi har kanske då fått hit kvalitetsmässigt andra spelare, och vi har förlängt och behållit spelare som man kanske har lagt också resurser på då. Så att vi har spetsat gruppen på kvalitet som vi har prioriterat ekonomin på, men det är samma budget som vi hade på vår spelartrupp 2018.
Gör det mer skadekänsliga då, skulle man kunna säga, nu är det lika bred trupp då, men
så är det. Men det är också en strategiskt vald linje på grund av att vi har utvecklat och skapat en väldigt bra talangmiljö med vårt U19 eller P19 som det numera heter. Så är det ju att vi har ett antal spelare där som är mogna att ta steget upp, och som självklart så kanske de inte är färdiga för att spela 30 omgångar i Allsvenskan. Men jag är inte ett dugg orolig om det skulle bli ett antal matcher Allsvenskan på ett antal spelare. Och det är också att vi en strategi på att vi tvingar våra ledare, som alltid vill självklart ha så bra spelare som möjligt, men att i hand då med vår talang skapa förutsättningar för våra unga lovande spelare att ge dem erfarenhet från allsvensk miljö.
Sen vet jag att ni ställde in, men ni åkte inte på några träningsläger i år, och det sparar en halv miljon där ungefär. Har ni fler såna här grejer som ni har tvingats hitta då för att få ihop det? För att kunna ha en så här bra trupp liksom?
Nej, men det är prioriteringar hela tiden alltså. Men det är framförallt vårt läger som vi gjorde besparingar. Vi prioriterade att lägga de resurserna på den här befintliga gruppen. Och där vi också har utvecklat organisationen runt laget. För någonting som var sett är väl liksom utifrån en klubb då, som vi som har lite begränsade ekonomiska resurser. Hur gör vi den här gruppen ännu bättre? Jo, men det är ju för att med x antal 100 000 blir vi så mycket bättre som grupp, som lag, om vi rekryterar in en spelare till som gör att vi är 22 spelare i truppen istället. Ja, det upplever vi inte, utan kan vi då hitta i vår att förbättra vår organisation som gör av att de här 21 spelarna alla blir en nivå bättre, så kommer det att lyfta GIF Sundsvall. Och där då har vi ju lagt resurser på att utveckla ledarteamet, där vi nu har Joel Cedergren som huvudansvarig, men där vi har rekryterat in Andreas Pettersson, fantastiskt person, ledare, tränare från vårt svenska U21-landslag. Vi har Henrik Ånstrand som numera är 100% inne i vårt A-lag. Det de tre i det här teamet då är verksam kring att utveckla individerna och laget GIF Sundsvall. Sen har vi lagt resurser även på en oerhört viktig del i branschen fotboll, som gör att vi måste bli ännu skickligare på rekrytering, som har gjort att vi har heltidsanställt en scout för första gången, där vi har jobbat annars med mina kunskaper och med ett nätverk där vi har människor som hjälper oss runt omkring i världen och i Skandinavien. Men nu har vi en heltidsanställd som jobbar kring med scoutingen och för att underlätta för mitt arbete och för Joel Cedergrens arbete i att vi rekryterar rätt spelare. För det kommer att innebära att vi kommer också att med rätt kvalitet höja kvaliteten, så kommer vi också bli intressantare för andra klubbar att hitta kvalitet i Sundsvall, som gör att vi blir skickligare på att sälja spelare. Och då vill ju vi nå en nivå som gör att vi är på ändå en nivå som när jag blir för bra för Sundsvall, då lämnar jag Sverige.
Ni har slutat sälja till andra allsvenska klubbar.
Vi ska nå det målet. Jag får ödmjukt säga att det finns fortfarande några klubbar i Sverige som är bättre än GIF Sundsvall. Men vi ska nå en nivå som gör att för spelaren och hans rådgivare att den dag jag lämnar Sundsvall, så är det ju, då lämnar jag det för en annan liga.
Inte Malmö FF.
Inte Malmö FF, men Malmö håller väl en bättre nivå idag och utifrån sitt Europaspel och med möjligheterna, och så att vi får väl se.
Budgeten ni lägger nu då, är det ingen risk då att ni åker ner och riskar ekonomin igen 2019?
Risk tar man alltid för hela vårt näringsliv och invånarna här i Sundsvall som ska ge svar på det lite grann. Men självklart, vi gör ju allt vi kan för att skapa en så intressant produkt av att synas och vara med och besöka, som gör att
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag hävdar vi tar en så liten risk som vi kan göra.
Vad budgeterar ni med för publiksnitt då? Ni hade väl 4 och 3 nu i år här?
Det här är marknadens område, men...
Ska ni höja det?
Nej, det är inte gjort. Nej. Det är inte höjt så, utan det, då är det positiva intäkter. Om det skulle visa sig där. Så det är inte höjt någon intäktsbudget på publiksiffran.
Vad ligger ni lönemässigt i Sundsvall? Alltså, snittlönen i Allsvenskan är ju idag strax över 100 000 i månaden. Vad är snittlönen i Giffarna? På spelarna?
Snittlönen i Giffarna ligger väl på 45 000.
Och ändå lockar ni hit bra namn. Vad är det ni har?
Det är ju någonting som vi har jobbat med genom åren. Då. Så är det ju att vi kan inte vara med och slåss på de ekonomiska med feta löner. Utan då måste vi bli skickligare på något annat. Och det är ju utvecklingsmiljön som vi ser till att de får. Som gör att de blir bättre fotbollsspelare. Och att de har möjligheten att komma utanför Sveriges gränser och tjäna pengar. Men det handlar också om att skapa en total miljö i trivsel. Att jag mår bra som människa, som individ. Men också hela familjen, flickvänner, barn... Vi tar väl hand om våra spelare på ett så bra sätt som vi kan göra. Det är någonting som vi kan göra ännu bättre. Men det tror jag att vi är rätt så skickliga på i svensk fotboll. Som gör av att spelare mår bra när de bor i Sundsvall och verkar här ute. Spelargruppen kan väl vara rätt så enkel. För de, så fort jag har ritat på och kom in i första dagen i omklädningsrummet, så är ofta nästan 20 nya kompisar. Men jag har ju kanske en respektive och barn som är annorlunda. Då gäller det att hitta rätt miljöer, rätt umgänge även för dem. Kanske också hitta rätt arbetsgivare som vi då är duktiga på.
Jag har hört att ni hjälper ungkarlarna som kommer med att lära sig att laga mat uppe på restauranger.
Ja, nej, men det kanske är också en sån här liten del som vi ser som ett värde. Viktig del för prestationer idag, så har ju kosten blivit viktig för att få i sig rätt energier och allting. Och många när de flyttar hemifrån för första gången, eller att jag har mindre bra kunskaper i matlagning, kosthållning, så har vi självklart en utbildning för alla spelare kring med kostrådgivare och kring det. Men sen så handlar det om att kunna laga mat och hantera det. Och då har vi haft ett antal år nu där man då, om man känner sig osäker, så anmäler man sin grupp. Och vi har haft grupper uppe hos en väldigt fin samarbetspartner vi har, som har då kockar som de ställer till hands, som utbildar de här spelarna. Låt säga att det blir en 7-8 kvällar, eftermiddagar, som de har då matlagningsutbildning. Och som då deras student i matlagningsutbildningen, så bjuder de in hela vårt representationslag med deras respektive på en 3-rättersmiddag. Och där de får presentera, och det har varit fantastiska måltider, måste jag säga. Och det är en sån här del som inte kostar mycket pengar, men det skapar en väldigt trivsel, och en trevlig trivsel, och en ännu bättre produkt.
Gäller det spelare på Bataneros nivå också, att de fick laga mat till hela laget då, eller kunde han sin tapas redan när han kom, kanske? Han är lite äldre.
Bataneros kunde sin tapas, så att
det var inga problem där.
Där gick det bra, men vi hade spanjorer med.
Ni valde ju för ett par år sedan här att ingå ett samarbete med spanska fotbollskonsulterna Soccer Services, och det har ni väl förlängt här nu, det samarbetet, och antar jag att ni är nöjda med det såklart.
Vi är jättenöjda utifrån hur vi vill jobba med utvecklingen av våra individer.
Det jag undrar lite med det där, för att det kommer ett antal spelare i samma veva där från just Spanien då, Batanero som jag nämnde, om ni kan, har ni liksom full frihet att sälja de spelarna, eller är de en del av Soccer Service-paket, eller hur funkar det?
Soccer Service har ingenting med det att göra, utan det här är helt professionellt. Så vi har 100% rätt att sälja spelarna som kommer från Spanien eller vart man nu kommer ifrån. Men vårt spanska spår, där har vi fulla rättigheter. Soccer Service har inte haft någonting med rekryteringarna av våra spanska spelare. Däremot så har vi byggt upp starka relationer i Spanien med några klubbar, men också med några bra rådgivare som vi har. Och det jag tänker på med IFK Göteborg, så lär det nog kunna dyka upp någon spanjor, för man får ju lite ingångar på den spanska marknaden på ett annat sätt. Och vi i Sverige kan ju faktiskt vara med och matcha. Om vi pratar Segunda B, deras tredje liga, så är ju inte lönenivån så extremt annorlunda än vad det är. Till och med så att de kanske till och med tjänar bättre pengar i Allsvenskan. Vi får väl se vad som händer i Göteborg. Men det är också ett långsiktigt. De kommer inte att se resultat dag ett. Och många kan nog tro att samarbetet kom med Ferran Sevilla. Men här vill jag göra en liten förtydligande. Joel Cedergren hade jobbat med den här typen av fotboll och på det sätt som vi vill agera och spela över en längre tid. Sen hade han ett önskemål om att rekrytera för han som assisterande, som han hade haft på utbildning. För Joel hade utbildat sig nere hos Soccer Service ett antal gånger. Vi lyckades med Ferran Sevilla, och självklart så vart vårt samarbete med Soccer Service ännu mer intensifierat i och med det. Men det är inte så att det var Ferran som kom med idéerna till Sundsvall, utan det var Joel som hade dem till en början. Sen var Ferran väldigt delaktig i att utveckla det och att förbättra det, men det ska Joel, Andreas och Henrik fortsätta utveckla. Det är jag helt säker på.
Men vad består då idag ert samarbete med Soccer Services av? Vad ger de er? För ni betalar de pengar, antar jag, och så får ni någonting. Vad betalar ni och vad får ni?
Nej, vi har ett bra samarbete med Soccer Service där vi självklart ersätter dem utifrån en ersättning utifrån det uppdrag de har. Men det är ju utifrån hela vår förening, alltså hela vår akademi, där vi jobbar med utbildningsplan ända från 6 år. Och hela vägen upp till vårt representationslag. Men självklart så är det ju också med lite individuella analyser på våra spelare, och att vi har individuella utvecklingsplaner på våra spelare som vi då har Soccer Service till hjälp för att utveckla och analysera. Så att där jobbar våra A-lagstränare, alltså Joel och Andreas och Henrik, gentemot då ett antal spelare som vi har hos oss idag och som vi har i vårt U19, U17-lag, där vi har då individuella analyser. Det är som Soccer Service bidrar med. Plus det vi jobbar då med hela vår utbildningsplan för hela vår akademi.
När Ferran Sevilla lämnade er så kommenterade du det på er hemsida, att Ferran har varit långt borta från familjen under en längre tid och man måste ha respekt för ett beslut någon fattar med hjärtat. Sen dök han upp i Göteborg några veckor senare. Vad kände du då?
Ferran är en fantastisk person och en väldigt skicklig tränare, som man vill ju aldrig att andra lag ska ha tillgång till de här kvaliteterna som är våra konkurrenter. Men Göteborg är ju lite närmare till Barcelona än vad Sundsvall är logistiskt. Men
ja, det är mellanlandning bort med flyget,
ja,
eller?
Precis. Nej, utan jag är rätt så att säga, för han är oerhört lojal mot Soccer Service. Han är anställd av Soccer Service. Och det Soccer Service fick, tror jag, ett väldigt gott renommé. Och utifrån vad de gjorde med GIF Sundsvall och vår utveckling, som gjorde att klubbar i Skandinavien bara fick upp ögonen för det här. Soccer Service är ett kommersiellt bolag. De gör inte det här bara för att det är till gang för fotbollen, utan det är klart att de tjänar pengar på det här. Och i deras värld så kanske det var en perfekt klubb att komma till, som ändå är en av de absolut största i Sverige som produkt, även om de kvalitetsmässigt inte har varit det de senaste åren, men som stor förening och fin klubb, IFK Göteborg, så såg de nog ett perfekt tillfälle att bli ännu starkare i Skandinavien med sin produkt kring Economic Methods, som det heter. Mm. Och,
men jag tänkte mer på om du kände lite sviken på det sättet det gick till, eller?
Nej, jag vet hur deras verksamhet fungerar, och till saken hör att jag tror att i slutändan så var det nog inte Ferranzibila som gjorde valet att ja, men jag vill till Göteborg eller inte. Däremot så gjorde Soccer Service det. Mm. Och då var det väl naturligt för dem att antagligen göra allt de kunde, för att det var Ferranzibila som hade en erfarenhet av svensk fotboll, av svenska och av kulturen här. Och Ferran såg väl också då en utvecklingsmöjlighet i det.
När han kom till Blåvitt så snackades så mycket där nere om att nu kommer IFK bli lika bra som Giffarna. Men vems verk är egentligen eran framgång? Är det Joel Cedergrens eller Ferran Sibias?
Det är Joel Cedergrens.
Säger du utan där på stämman?
Ja.
Stör du dig på den bilden som har blivit lite att det blev lite mycket hamnade på Ferran där, eller vad? Har det blivit lite skevt eller?
Ja, det har blivit skevt, men det är väl också så som det blir med spekulationer och från medias håll ibland, liksom utifrån att man såg ungefär att det var det spanska spår, men det var Joel Cedergrens plan. Däremot så har Ferran varit med och bidragit till fortsatt utveckling, men det är Joel Cedergrens, såklart.
Många tränare har ju passerat revy under dina år här. Hur håller liksom, hur högt håller du Joel Cedergren? Vi har haft många stora namn här, ja. Norling och David Wilson och alla som du har varit där.
Per-Johan Hansen, Anders Grönhagen.
Ja,
nej då, det har varit väldigt många stora tränarnamn och som vi har varit väldigt, väldigt nöjda med. Och de har ju haft framgångar i andra miljöer. Många av deras första miljö i Allsvenskan var i GIF Sundsvall. Så vi är talangutvecklare även på tränarsidan. Jag ska nog säga att Joel Cedergren är långt ifrån färdig. Han är ju det är alltid svårt att jämföra, för de är olika ledare, men jag tror inte, eller vi har aldrig haft en tränare som brinner så för utveckling och en långsiktighet på resultatet som Joel Cedergren. Tror jag också har med hans egna utveckling att göra, för Joel blir bättre och bättre, för det är en ung, relativt ung tränare som har stora ambitioner i det här yrket, men har ju sin tränarerfarenhet från GIF Sundsvall, inget annat. Nej, jag skulle nog vilja säga han gör ju ett historiskt år om han ser till så att GIF Sundsvall också etablerar sig Allsvenskan och spelar Allsvenskt 2020, så finns det ju ingen tränare som har gjort sådana resultat över lång tid med GIF Sundsvall.
Nej, för man kan ju se det lite som ett historiskt år för er här då. Ni kom ju alltså sjua i Allsvenskan 2004 redan. Mm. Det tänker kanske inte många på nu, men det gjorde ni. Och sen åkte ni ur 2005. Och då hade ni varit uppe i Allsvenskan då i 5-6 år på raken där i början av 2000-talet. Och det är lite exakt liknande läge nu. Ni har varit uppe ett par år här nu. Och ni har gjort ett av era bästa resultat någonsin i Allsvenskan med 8:e platsen. Vad lärde du dig förra gången när ni liksom kom från en 7:e plats och åkte rakt ur året efter? Och vad kan du ta med dig till att ni står i liknande situation nu?
Man kan nog tycka att vi står i en liknande situation, men det gör vi inte. För vi har alltså fått betalt för en långsiktighet där vi har haft tid av att jobba med saker som utvecklar hela föreningen. Men vårt representationslag och vår talangutveckling och vår akademi. Så var det inte i de här åren. Vi var för kortsiktig och vi var för känslig på förändringar. Som gör att när det vart ett tränarskifte så kanske det räckte för att du åkte ur eller fel spelare vart skadad.
Sen när Norling försvann så fick ni problem där 2024.
Så är det. Skillnaden är ju som sagt vår långsiktighet och vår kontinuitet i spelargrupp och i framförallt tränargruppen. För till saken hör nu, utifrån de här åren så är det Joel Cedergren till en början tillsammans med Roger Fransén, och sen när vi släppte det delade ledarskapet så var det Joel Cedergren också. Han har ju varit hela den här resan.
Mm. Hoppas att inte någon rycker han nu då.
Nej. Och under 2000-talet så var det liksom, så var det inte någon, då var det vartannat år. Det var först Grönhagen, sen kom Per-Johan Hansen, Patrick Walker, och så kom liksom Rickard Norling, och så kom Jan Halvar Halvarsen. Och då liksom vi hade 5 tränare på lika många år. Och det ser vi som en viktig del av att vi måste kunna vara långsiktiga.
Ni har ju en hel del, eller en hel del, men i alla fall ett par landslagsspelare i den aktuella landslagstruppen och har varit det senaste året som har en bakgrund i GIF Sundsvall. Jag tänker på Lustig och Emil Forsberg och så här. Vem är nästa GIF Sundsvall-spelare som spelar tar en plats i landslaget?
Vad svåra frågor.
Jag tänkte på målvakten.
Jag tänkte på William Eskelin.
Ja.
Jag tänkte på att kanske inte få ta åt oss äran av han, att han är en GIF-produkt. Men i sig så kom han hit som väldigt ung och har haft en fantastiskt fin resa, William. William har alla förutsättningar för att hamna i Sveriges landslag. Är väl inte där än, men han har förutsättningar för att definitivt nå dit. Med hans ambitionsnivå och målsättning. Sen så är det ju faktiskt så att vi som inte heller vi har haft tidigare, men utifrån den här långsiktigheten så har vi landslagsspelare i alla åldersgrupper idag i GIF Sundsvall. Och det har ju aldrig hänt tidigare. Och sen innebär inte det att jag behöver bli landslagsspelare i vårt representationslag för att jag är landslagsspelare i U19 eller P19 eller P18. Men vi har alltså ett koppel där vi också börjar få betalt för vår långsiktiga satsning på talangutvecklingen.
Har du varit klart inför den här säsongen? Eller får du hem Micke Lustig?
Nej, det är ju en önskan. Nej då, utan vi måste också vara realister. Micke Lustig hamnar inte i Sundsvall 2019.
Var hamnar han då?
Jag hoppas och tror att Micke Lustig hamnar i Celtic.
Att han blir kvar där.
Han blir kvar i Celtic. Som jag tror är det bästa för Micke och det bästa för Sverige. Inget ont nu om spekulationer kring Malmö och AIK, för de skulle må jättebra att få in Micke Lustig, men jag tror att Sverige mår bäst av att Micke är i Celtic.
Men sen har han väl byggt hus i Västerås och så här, så att i framtiden kanske är mer troligt att han hamnar i AIK än i Sundsvall också då, om han nu ska slå ner bopålarna där sen.
Det är nog mer troligt, tyvärr. Men vi har fortfarande en väldigt bra relation med Micke och hjälper oss på de sätt han kan ifrån Glasgow, och när vi kanske är där med sponsorer och annat så ställer alltid Micke upp. Men det är nog mer troligt att han landar i den regionen än att han hamnar. Även om både Umeå och Sundsvall hoppas att han ska komma hem till Norrland. Men vi får vänta några år så ska vi få Emil Forsberg på plats.
Det dröjer kanske lite längre då. Men vad inför året då? Är du klar eller har du mer att ge?
Nej,
är ni nöjda med truppen nu?
Vi är nöjda. med truppen och vi är klara. Peppar peppar ska jag säga, så att det inte händer några trista skador på fel spelare, eller att fortfarande så är ju ett antal transferfönster öppen, och skulle det bli så att det är någon spelare som blir såld så ska ju den ersättas. Men fördelen när man säljer spelare är att då finns ju förutsättningar att ersätta dem också. Men annars i grund och botten så är vi jättenöjda och vi är färdiga.
Du pratade ju tidigare där om att ni ser det som att som en trappa där, att ni kan ha några som har slått i taket och är redo för att ta nästa steg och säljas. Vilka bedömer du är där?
I dagens trupp så har vi ingen som har slagit taket, utan nej, alla i dagens trupp kommer att bli bättre fotbollsspelare. De kommer att ta ett nivå till. Man kan tro att Juanjo eller Batanero som ändå har nått 30, Linus Alenius som är 29, att de liksom har slagit, men de kommer att bli bättre. Helt säker.
Växer Linus Alenius ytterligare, tror du, av att han tar beslut här nu och signar ett riktigt långt kontrakt? Och...
Det tror jag. Sen så Linus gjorde en fantastiskt fin säsong i fjol, så att når han upp i den säsongen så har han gjort det oerhört bra. Han har ju redan skapat historik i GIF Sundsvall utifrån. Det finns ingen som har gjort så mycket mål i Allsvenskan någonsin. Och det kommer bara bli mer.
När jag skrev på Twitter att jag skulle träffa dig, så var det någon som menade att nu skulle jag få träffa kungen i norr, och då gäller det att uppträda ordentligt. Har du blivit en större profil här med åren i stan, eller?
Nej, det vet jag ju inte själv. Jag upplever inte det. Däremot så har intresset för GIF Sundsvall blivit så oerhört mycket större. Och med den mediala världen idag, med sociala medier och idag kan ju alla, så kanske man är mer med i media i någon form som gör att man, men jag upplever inte att jag är någon annan än vad jag var för 25 år sedan.
Du känner dig inte som kungen i norr, eller?
Nej. Men jag skulle gärna vilja vara.
Det här spelar väl på Game of Thrones som att är helt snett ute, King of the North. Jag vet inte om du följer den tv-serien. Men, du lägger ju ut en hel del sociala medier-filmer i alla fall, har du börjat göra här på sistone när ni presenterar era nyförvärv och så. Hur nöjd är du med dem?
Nej, det är inte jag som gör, utan det är ju GIF Sundsvall som gör det.
Ja, du är en stor del av dem i alla
ja,
fall.
Ja, precis, så är det ju. Nej, men och det är väl en del i den mediala världen som är idag, utifrån att vi har i år varit en liten annan väg för att göra det lite lättsammare och göra en annorlunda presentation av våra nya spelare och tänka till lite grann, och så får vi väl se vart det tar vägen. Men
du är ju lite huvudperson i den.
Så är det väl, och det är ju vad det gäller rekryteringar av spelare till GIF Sundsvall, så är jag ju högsta grad involverad och där man då har blivit delaktig. Så att sen vad vår marknad eller kommunikationsavdelning vill göra, det får ju de stå för, och jag har aldrig något problem att ställa upp om de vill göra saker, så om jag nu inte tycker att det är helt åt helvete, men det tycker jag inte sällan. Sen kan jag alltid komma med någon bra idé själv ibland.
Tycker du de är roliga, de här ni har gjort?
Ja, det är lite humoristiskt och det är lite med glimten i ögat, och jag tycker faktiskt det är rätt så bra. Jag har ju en son som kommer med mycket idéer som man får försöka släppa lite på ibland.
Men han är inte med och jobbar här, eller?
Ja, men han har varit med och hjälpt vår kommunikationsavdelning med lite. Det är ofta han som har gjort filmerna och hjälpt av, men självklart så är det ju utifrån vad vår kommunikationsavdelning vill göra, men han har varit väldigt behjälplig, kan man väl säga.
Men det verkar vara en fin far- och son-relation ni har där då, det är fint.
Ja, vi har en...
Eller fin jargong i alla fall.
Ja, vi har glimten i ögat till varandra och liksom där vi kan smälla på varandra lite titt som tätt, och han är en uppväxt med det, och det får jag ta numera. Nej, vi har en jättebra relation.
Men kunde inte fixa en plats i laget då? Utan?
Nej, det var lite svårare för min del. Men så han älskar fotboll, men han kör hårt i Division 4-laget. Så att...
Han är inte aktuell för att värva in?
Nej.
Det säger du, stenhårt.
Ja.
Vad är det han brister då?
Han skulle behöva få till sin fysiska form mycket bättre och göra jobbet i 90 minuter.
Han är för lat alltså?
Ja.
Vad heter din grabb?
Oliver.
Oliver. Ja, vi ser hur nöjd han är med att få höra det här då.
Du... Ja, det får jag nog äta upp. Jag är inte så säker på.
Du tror det?
Ja, det är jag helt säker på.
Ja, jag kan också gissa det faktiskt. Du ger ju alltid ett väldigt vänligt och mjukt intryck. Men det sägs att du i förhandlingar har en stenhård sida. Är det korrekt?
Det var lite svårt. Det måste säkert de som jag förhandlar med får avgöra. Men jag tror att jag är rätt så bestämd. Jag är rätt så tydlig på att ha ett väldigt klart mål med vad jag vill. Och det kanske är svårt att säga hur andra uppfattar det. Men
hur låter du då om vi skulle sitta med en förhandling här nu och du vill bara ge mig 100 papp i månaden och jag vill ha 125 liksom. Hur blir du då? Vad har du för roll då?
Nej, men då kommer jag se till så att du blir övertygad om att det är bara 100 som du får, för att du är värd de pengarna och det är jättebra för dig.
Ja, men Hallenius har ju för fan 120 och jag är bättre än vad han är.
Så mycket har inte Hallenius, vet du, men vad heter det? Ja, nej, men jag tror att jag är rätt så duktig på att övertyga andra att jag har rätt på ett okej sätt. Jag går inte in med några tuffa tag i förhandlingar. Jag försöker bara vara tydlig och rätt så övertygande utifrån vad som är det bästa för alla inblandade i den här. Sen misslyckas man ju i förhandlingar där man inte över. Och det som jag tror att jag är väldigt tydlig med, det gäller att ha respekt för varandra i en förhandling. Jag kan tycka att du har fel, men jag tycker inte att du är en idiot för att du tycker annorlunda, men jag kan tycka att du har fel, för jag tycker på ett sätt och jag tror att vi har en rätt så bra tongång i förhandlingarna. Sen så skiljs man åt och så är man vänner fast man inte är överens. Så att jag tror en tydlighet och en övertygelse utifrån vad som är det bästa. Och jag företräder GIF Sundsvall i det här fallet och vad som är bäst för GIF Sundsvall. Och sen får jag all respekt för om inte motparten tycker att det är det bästa, då får de göra något annat.
En ärlighet kanske. Du dömde precis ut din egen son som lat, så att jag tänker att du kanske är väldigt ärlig också.
Ja, det är jag.
Jag har ju en stående fråga som jag ställer till alla intervjuar i den här serien, och det är vilken som är deras livs största motgång och vad personen i fråga lärde sig av den. Och när det gäller dig så kanske jag inte behöver fråga det, för jag antar att det är den här bilolyckan du var med om 2007 där. Jag vet inte om du vill berätta om den, men...
Jag har inga problem. Det har ju gått som sagt några år, men det är väl... Ja, absolut mitt livs största motgång, för som inte så många vet så tog det lång tid innan jag kom tillbaka. Jag har fortfarande inget minne från de två första åren. Det är noll tärnan av, fast jag var tillbaka lite grann i GIFarna i arbetsträning. Men det man... Summa summarum från den resan som var med hela min familj, så har det ju gett en utbildning utifrån att det skulle tyvärr behöva bli en sån jävla smäll för att jag skulle börja värdera saker annorlunda i mitt liv kring oavsett om det är arbete eller familj eller vad det är, liksom, så har man fått, jag har blivit en annan person. Det törs jag säga. Men det vart ju oerhört olyckligt, eftersom det vart ju dödsfall i olyckan, och där man kan säga lyckligtvis så var man ju inte inblandad i att ha gjort något problem, utan han hade ju, bilen kom ju över på helt fel sida, och varför det kan man nog bara spekulera i. Men självklart så har det ju fått konsekvenser för min son och min fru som lever med det här, som då fick vara med om hela händelsen, för de vart ju hyfsat lindrigt skadad, som gör att de har blivit medvetna. Jag var ju turn out och har ju inget minne överhuvudtaget, inte ens liksom, jag har ju fått sett bilder, men jag har ju inget minne överhuvudtaget från händelsen, så det kanske är lyckligt hur kroppen tar hand om det, att jag har, det är bara berättelser som jag får reda på, men alltså de kommer att leva med det hela livet. Och det är väl...
Ja, du minns inte ögonblicket. Nej. När det kraschar då? Nej. En bil som kommer över på eran sida av vägen. Ja. Ta smällen i förare. Ja,
det är som jag har fått reda på. Att jag har ju lyckligtvis hunnit vejt lite från den. Så jag får ju, det blir ju en frontsmäll. Mm. Men mer på min sida då. Än på passagerarsidan. Och vi var ju på väg på hockeycup. Med min son då. Och det är jag som får ta stora smällen då. Så att men det,
tänker man i det läget att man ska skydda sin familj?
Jag vet ju inte vad jag tänkte. Jag är ju rätt så säker på att jag ville skydda min familj och mig själv, och göra allt jag kunde för att komma undan. Men det var ju som sagt en smäll i 100 km i timmen, så att det vart ju inget bra. Och olyckligtvis så han som var på fel sida avled ju. Så det är väl någonting som man har med sig hela livet, men ja. Sen är det väl självklart, det är ju saker från den smällen som jag får leva med. Och inte bara i minnen då, eftersom jag har ju ingen minnen. Utan jag har ju fått blivit berättelser eller bilder som man ser. I övrigt så lyckligtvis så har jag ju kommit tillbaka till att hyfsat normal i alla fall då, får jag säga.
Hur mår du idag?
Jo, jag mår, tror jag, oförskämt bra. Fast man har vissa skavanker som jag får men jag har lärt mig att leva med det. Så jag har inga bekymmer med någonting. Peppar, peppar.
Tack så mycket för ett intressant samtal, Urban. Och lycka till med årets allsvenska säsong.
Tack så mycket.
Den allsvenska podden är tillbaka med fler intervjuer under försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.